when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Välkomna till Health for Wealth, en podd om hälsa på arbetsplatsen. Det här är vår tredje säsong, det här är avsnitt 35. Jag heter Ann-Sofie Forsmark, jag är hälsostrateg, civilekonom och hälsocoach.
Och jag heter Boel Stier och är kommunikatör och copywriter. Idag ska vi prata med Torbjörn Eriksson, vd för Tenant & Partner. Men först kan vi väl återkoppla till det vi pratade om förra veckan. Om det här med tiden, ja, den räcker ju aldrig till. Så det gäller verkligen att lägga den på rätt saker. Något man kan känna sig stressad av bara att höra. Men vi pratade om ju så här smarta tips och tricks för att göra rätt saker på jobbet. Så man slipper hamna i det här läget där det blir jättebråttom och man får jobba hela natten och är jättetrött.
Ja, precis. Det handlar om att liksom stanna upp och reflektera om man lägger just den här snäva tiden på rätt saker. Och då finns det flera knep och de pratar vi om. Men hinna med rätt saker. Och då började vi med att det ska finnas ett starkt varför. Och det kan låta lite så här stort, men det kan man lägga lite tid på. Och så har man investerat i det och då bör man inte tänka på det hela tiden. Mm. Varför gör vi det vi gör på jobbet? Ställa den enkla frågan ofta. Och det kan lösa många problem och besvara många frågor.
Mm. Att ta sig tiden och tänka efter. Och apropå det där med varför, vi samarbetar ju med Skandia. Och de är involverade och stöder ett antal intressanta och många gånger fleråriga forskningsprojekt där de samverkar med forskare på flera ledande universitet runt om i landet. Och apropå varför säger jag så? Jo, men vi gillar att de tänker att de vill bidra till samhället och inte bara till den egna lönsamheten, fast den är förstås också viktig.
Mm, hand i hand.
Mm. Precis. Det är ju därför vi heter Health for Wealth.
Ja,
hälsa
precis.
Och lönsamhet går hand i hand. Mm.
Och syftet där, det är ju att utveckla lösningar som hjälper oss att bli friskare.
Ja.
Och det gynnar ju som sagt då Skandias kunder förstås, men även kommer andra till del förstås.
Ja, som forskning brukar funka. Det är bra.
Och tre som vi kan nämna är där en frisk generation, som jag känner till väl. Och den drivs av professor Maj-Lis Helenius på Karolinska institutet. Och här tittar man helt enkelt på hur familjer kan skapa en mer hälsosam livsstil genom att röra på sig. Och den här studien, den kommer att vara klar senare i höst när vi spelar in och kanske hinner vi med att hinta om resultatet i någon podd framöver.
Mm, det kunde vara kul. De är också involverade i ett projekt där man forskar kring diabetes. Just det här projektet leds av professor Per-Olof Berggren på KI. Och något intressant här tycker jag, det är att intressant och problematiskt, det är att personer med diabetes kan ha svårt att få en försäkring idag. Känns ju helt galet. Men då är Skandia i alla fall angelägna att lösa det här problemet. Det är bra.
Och sen håller de på med en pilot på Sofiehemmet tillsammans med två andra försäkringsbolag. Och det här är ett projekt där man tittar på funktionsmedicin för sköldkörtelproblematik. Och det handlar om att inte bara titta på den ställda diagnosen utan se till helheten för individen och ge olika aktiviteter och övningar beroende på var man befinner sig.
Mm, superintressant. Och vi hoppas förstås att kunna komma tillbaka till och prata om det här senare. Men nu ska vi prata om ett prisbelönt hälsoarbete med Torbjörn Eriksson som 2016 fick priset som årets hälsofrämjande chef.
Välkommen Torbjörn.
Tack så mycket.
Kan vi gå tillbaka lite till motiveringen till att du fick den här utmärkelsen? Vad handlade det om?
Ja, jag tror att det som gjorde att jag fick den här utmärkelsen var väl att vi har en lite bredare syn på det här med hälsa än vad man kanske har premierat tidigare. Så att vad vi tror på är ju att hälsa består av många olika aspekter. Där den fysiska hälsan är en, men den mentala hälsan också, det låter lite tråkigt kanske, men vad som händer inuti oss är också en del. Och slutligen den sociala hälsan, det vill säga våra relationer. Och alla de här tre måste samspela för att vi ska uppnås med en total hälsa. Och det är väl det arbetet som jag tror att Jörgen såg.
Mm. Jätteintressant tycker jag. Och så tänker jag, varför tror du att mental hälsa skulle låta tråkigt? För jag tycker det låter som det mest intressanta.
Jag tänker mer på mental sjukdom. Mental hälsa. Okay. Nej, jag använder det själv ofta så att det är inget, jag vet inte. Men det är ju verkligen en stor och viktig del med tanke på all information som vi bombarderas med hela tiden. Vi är ständigt uppkopplade och så vidare. Vi får verkligen ett stort och viktigt område att ta hand om tycker jag.
Vi pratar ibland om det här att det som är mer abstrakt, som jag skulle vilja påstå att vårt mentala hälsotillstånd är, om man jämför det med det fysiska som går att mäta kanske lite tydligare. Jag kan själv ta min puls till exempel och få ett konkret bevis på vad den säger. Mm. Att det är utmanande, men därför också intressant. Men vi har också pratat om att ibland så, det här tycker jag i alla fall, att vi ofta, många gånger, vi fastnar lätt i det här, men vad har du för syreupptagningsförmåga och hur många timmar sover du per natt och exakt vad har du på tallriken som hälsomått. Mm. Men vad har ni använt för, man kanske inte behöver mått men ändå, hur har du bedömt om ditt jobb är framgångsrikt på den mentala sidan?
Alltså ytterst så märks ju det i, det behövs ju inga verktyg för att tala om hur det känns att möta andra människor. Det känner man ju. Så att jag ska inte säga att vi mäter hjärnfrekvenser och hur avslappnade människor är, det gör vi ju inte. Men det märks ju i kulturen. Och någonstans så vet man ju att tillitsfulla relationer är ju det som är egentligen den första hygienfaktorn för att ett team ska fungera. Att man känner sig säker, man känner sig trygg, man kan vara sig själv. Man kan vara öppen med misstag och så vidare. Så att man märker det där.
Mm. Och du märker ju det utifrån dig. Mm. Hur märker du det utifrån ett företagsperspektiv?
Ja, det är väl just det att teamen blir ju effektivare. Mm. Och det är mer fokus på uppgiften och det vi ska göra tillsammans och varför vi gör det än på politik förhoppningsvis, som ju färgar många stora organisationer.
Och där går det mentala och sociala
absolut
helt ihop.
Ja.
Då.
Ja. Mm. Allting hänger ihop. Vi är ju komplicerade varelser. Så det är ju förenklande att säga så också, men det är åtminstone ett sätt att angripa frågan.
Mm.
Jag som ekonom tänker att det syns ändå i siffrorna. Jag tänker personalretention, att det är en attraktiv arbetsgivare. Och såklart med en sån här utmärkelse så blir det också liksom attraktivt. Men vilka styrmedel använder ni då för att skapa de här förutsättningarna för kulturen och så? Hur jobbar ni med det rent praktiskt?
Alltså jag vet inte om vi jobbar med några styrmedel överhuvudtaget, om jag ska vara helt ärlig. Det är inte så att vi sätter upp ett extremt tydligt mål och så mäter vi upp det med tydliga KPI:er löpande. Så är det ju inte, utan det är snarare att vi försöker skapa liksom en hälsopalett som gör att alla hittar någonting som man behöver. Sen har vi väl mer en övergripande strategi att det ska vara en mix som träffar de här olika delarna av hälsan. Vi försöker förlägga saker så att det är tillgängligt på dagtid och väldigt så här sunt bondförnuft egentligen.
Mm.
Sen är vi inte mycket för att, göra tävlingar heller. Att, vi har varit igenom det, men det gjorde vi för 10 år sedan. Då mätte vi minuter och registrerade i Fanbit och lottade ut spahelger för de som fick sin lott i korgen och så vidare. Vi har gjort allt det där. Men nu kommer det mer inifrån. Det mer organiseras inifrån av medarbetarna. Så just nu så vet inte jag alla initiativ som pågår. Och det är kanske en svaghet. Vi håller på att titta lite grann på det där just nu. Hur vi ska rikta vårt fokus.
Hur många är ni?
70 ungefär.
Mm. Men det här är ändå väldigt härligt att höra. För jag skulle ändå säga att det här med registrera i Fanbit och räkna minuter. Där var ni för 10 år sedan. Det är väldigt många som är där nu. Och när du pratar om en hälsopalett och medarbetardrivet. Då blir jag väldigt nyfiken på vad som ingår i den paletten. Mm. Och även om du inte har koll på alla initiativen. Så några som just inte är registrera minuter till exempel. Vad är det som kan pågå som är just i hälsofrämjande?
Sen registrerar jag mina egna minuter.
Ja,
så
det
glad.
Kan man göra. Ja, det är klart.
Det känns ju otryggt att inte veta vad man gör på milen. Nej, men jag kan ju prata med en vanlig vecka. Så, att säga. Så börjar vi ju i regel med ett måndagsmöte 8 på måndag morgon. Och då samlas vi och den börjar alltid med en kort meditation. Så startar vi våra veckor. Sen på tisdagar så har vi löpning. Då finns det en grupp, en snabb löpning och en mer moderat löpning. Sen har vi CrossFit på onsdagar. Vi har massage och kiropraktor och sånt på torsdagar. Vi har yoga på fredagar. Och allt det här är så här ordnade aktiviteter då som ligger. Sen kommer det upp så här initiativ att några vill lära sig simma eller några vill göra någonting annat. Men också kör var uppe här så länge sedan. som kanske är... Kanske också finns någon koppling till hälsa faktiskt.
Oh ja, sjunga är fantastiskt.
Är mm.
Så uppdraget här för dig och för de som då verkar kunna komma med egna initiativ, det är att hitta aktiviteter som får människor att må bra?
Ja, så skulle man kunna uttrycka det. Sen ordnas ju en massa saker som inte är drivet av någon egentligen i ledningen, utan... det kan ju liksom försvinna iväg 20 pers på ett Vasaloppsläger eller några drar ihop och springer en Bellmanstafetten eller massor med sådana där små tävlingar som man gör tillsammans. Och så blir det någon typ av grej tillsammans. Men det bara händer.
Mm. Hur är det att vara hos er om man inte är så intresserad av fysisk träning?
Ja, jag vet inte riktigt. Vi odlar ju verkligen en kultur där alla ska kunna vara sig själva. Sen är det klart att vi har en viss träningsprofil. Och det finns ju människor som söker till oss för att de vet att vi har att vi tycker att det är viktigt med hälsa och träning i alla dess former.
Mm.
Så då kanske man inte i första hand söker sig till oss, tror jag.
Mm.
Sen är det väldigt många som har kommit till oss som har liksom, tycker har gillat arbetsplatsen och kanske inte varit så himla aktiv men som verkligen har gjort stora framsteg för att de har valt det själva.
Mm.
Och det är roligt.
Men det är okej även om man inte är snabblöpare eller...
Ja, absolut, absolut. Men det finns alltid sådana saker att hålla lite ögonen på när det gäller hälsoarbete. Man kan ju ställa sig, det finns ju stora frågor, ska vi rikta initiativen till de som ändå hade tränat?
Mm.
Eller ska vi rikta initiativen till de som kanske borde träna om man nu ska sätta sig på sina höga hästar. Mm. Och där kan man finnas en avgränsning.
Och det är väl det där som du säger med höga hästar. Det är väl där egentligen problemet ligger.
Mm.
Att man kan ju säga då förstås att forskning visar att vi mår bra av att röra på oss. Så det är ju fakta. Mm. Men sen den här arbetsgivarrollen och hur mycket ska jag knuffa mina medarbetare att göra de här fysiska aktiviteterna och vilken kultur bygger vi? Alltså, du måste ha funderat jättemycket på det här.
Ja, har jag det. Alltså jag tänker inte riktigt så här som hälsa som någonting isolerat. Som hur ska vi bygga upp en... Liksom en nej, jag tänker inte så. Utan det här är ju ett företag är ju en organism med inre och yttre strukturer som måste fungera. Och allt det här hänger ju ihop.
Mm.
Så någonstans så har du ju alltså ett företag eller en organisation som har ofriska strukturer, ofriska ledarskapsprinciper eller en kultur som är skadlig och så vidare. Allt det här hänger ju ihop med hur människorna mår. Så att man måste nog ta och titta på hela bilden för att tror jag, för att kunna göra kloka beslut. Mm. Så att saker hänger ihop.
Mm. Ja, där håller vi ju verkligen med. Det är ju där vi vill vara. Att det spelar ingen roll vad saloppsläger och löpgrupper, om till exempel man har ett bristande ledarskap.
Det är ju
den hälsan som vi ofta vill prata om.
Och vi brukar ringa in det som att man ska känna att man är viktig och delaktig i ett sammanhang, att man blir lyssnad på, att man inte odlar en tysthetskultur där man är rädd för den som är hierarkiskt över en. Ja, men delaktighet och meningsfullhet, och det här med varför som vi återkommer till ofta.
Mm,
men tar du med de delarna i ditt hälsoarbete?
Ja, alltså vi har en vision som vi går upp varje morgon för att förverkliga, och det är, den heter Tillsammans skapar vi ett inspirerande och meningsfullt arbetsliv. Det är det som vi har som vår ledstjärna.
Mm.
Och under det så ryms ju allting som vi gör.
Mm.
Så att jag kan säga att vår vision leder oss i vardagen.
Mm.
Så det är klart att det hänger ihop.
Mm. Mm.
Och det har ni satt som ett internt varför? För det har då ingen koppling till vad ni så här producerar och levererar?
Jo, absolut.
Okay.
Det finns bara ett varför. Det är visionen. Så att vi levererar ju fastigheter och lokaler och inredda kontor och stora liksom omlokaliseringsprojekt och så vidare, där vi hjälper våra kunder att använda lokalerna för att förverkliga sina verksamhetseffekter som man söker. Så det är det vi gör. Men vårt varför är ju att vi tillsammans vill skapa ett inspirerande och meningsfullt arbetsliv. Så det är med oss i... Det är samma sak inåt och utåt.
Det är både för er själva, absolut, och det ni levererar utåt.
Absolut.
Ja. Lyckosamt.
Ja. Mm.
Kunna fånga in båda i samma mening.
Och när du säger att hälsa, som sagt, det är ju integrerat i liksom allting. Men har ni några hälsomål kopplade till exempel till affärsplan? Eller är det så att det genomsyrar det här du sa? Det genomsyrar er vision, eller hur?
Det är mer så att det genomsyrar allting som vi gör. Det är mer så. Det är inte att vi lägger upp mål och strategi och gör exakt på ett visst sätt. Det kan man väl säga att nu står vi inför nästa generation av det här. Så vi håller på att se över hur vi ska liksom spendera vår... Just de här frågorna, vem riktar vi de här sakerna till? Sen ska man också tänka sig att hälsa, när vi pratar om de här som företagen som är väldigt, väldigt hälso och räknar minuter, tävling och så vidare, vilket inte alls är något fel. Det kan ju också vara ett medvetet val i sin företagsidentitet. Och det är ju helt fair. Jag menar, man kan ju ha sport som det vi enas kring, som är vår gemensamma kulturbärare. Det är ju helt okej. Okay. Men för oss är det nog hälsa i ett bredare perspektiv.
Alltså, jag har jobbat 18 år i den branschen, och jag skulle säga att, och jag har jobbat med träning också. Och jag skulle säga att det där du pratar om, det är någonting annat. Men om vi definierar hälsa, finns många definitioner, men just att fysiskt och psykiskt välmående, men också att klara av de krav som ställs på en. Och ofta lägger man till exempel till en hård träningssatsning. Det är egentligen att lägga till, det vet ju du också som håller på med det vi kallar för snorsport, som jag också gör. Det är ju att lägga till ett krav faktiskt som man ska möta. Medan jag brukar prata om det ibland, att om jag definierar vad jag skulle göra för att ta hand bara om min hälsa, då är det väldigt mycket av min fysiska aktivitet som försvinner, för den är riktad till att jag ska prestera. Och det är ofta här, du hör vad du tycker om det här, men det är ofta här jag kan se ibland på företag att det blandas ihop lite.
Mm.
Man pratar om hälsa, men det är ofta prestation det handlar om, och vi kommer in på minuter och...
Mm. Ja, så kan det absolut vara. Så kan det absolut vara. Sen kan det ju vara, det är ju många som drivs, det är ju kul att sätta egna mål och jaga lite minuter och så. Det kan man själv tycka att det är ganska roligt att ut och bufflas lite grann på löpbanan och man känner sig som några björnungar på savannen bara som brottas lite grann på skoj. Så det kan väl också ha sin funktion. Men det är en stor skillnad mellan hälsa och prestation. Och mycket så här motionsidrott är ju nästan på gränsen till elitidrott idag. Det är liksom, det börjar nästan, elitmotionärerna är ju inte så, ja, det är nästan Ja, det är verkligen elitmotionärer. Och inget fel i det heller. Men det kanske är ett spår utav det här med hälsa. Om det nu är hälsa.
Ja. Jag tänker just att om man pratar om sin vision och hur hälsa är en förutsättning för att leva upp till den. Så kan det ju vara att någon mår jättebra av att ha de här hårda träningsmålen på sidan om. Men man kan också notera att det är just ett krav. Och i vissa fall när det är till exempel mycket på jobbet så funkar inte riktigt båda de här. Och att det då finns förutsättningar inom organisationen att ta hand om hälsan, men ja, jag vet inte vart jag är på väg med det resonemanget, men just att det är en viss skillnad mellan, ja.
Men jag har en fråga, det här, när ni erbjuder aktiviteter, gör man dem utanför arbetstid eller är det på arbetstid?
Nej, vi gör det är ju allt möjligt ska jag säga, men de här aktiviteterna som jag räknade upp, som vi har vår veckoplan, alla de ligger ju på liksom mitt i veckan, mitt i arbetsveckan. Gärna kring lunch eller i början eller slutet av dagen. Så.
Men man kan ta sin arbetstid till att träna då? Eller det går en extra timme om man väljer?
Alltså, vi har ju inga stämpelklockor.
Nej, jag är bara nyfiken.
Ja, nej, men man tränar när det passar. Alltså, ibland så har man kundmöte över lunchen och då blir det ju kundmöte över lunchen. Då får man träna vid två istället om man vill. Eller när det passar. Mm. Nej, men vi har inga sådana. Man kan träna när man vill.
Mm. Jag tänker på i mitt yrke så tidrapporterar jag och varje timme liksom behöver bokas någonstans. Och jag har jättestor frihet, men de där timmarna måste jag göra. Så jag kan träna 3 timmar mitt på dagen. Men då blir jag av med mina 8 som jag behöver.
Jag ska inte säga att det är exakt så reglerat hos oss, men ungefär så. Någonstans så har man ju ett jobb man får betalt för att göra någonting, så det är klart att arbetsgivaren förväntar sig någon prestation tillbaka. Men hur och när det sker är mindre viktigt.
Och det funkar ju i vissa typer av verksamheter, men också när man har ett tydligt varför som man vet att medarbetarna känner till, då kan man ge det förtroendet, för man kan, och förtroende bygger ju också engagemang och trygghet.
Sen när du ställer frågan så där också, så nu kanske inte det, nu är ni initierad i det här med hälsa och så vidare, men ibland så ligger det någonting, ett antagande i den typen av resonemang att man verkligen sänker prestationen genom att träna en stund på arbetstid, och så är ju inte fallet, så att där är det också lite mindset. Jag menar, om jag har någon medarbetare som vill sätta sig i lugn och ro och meditera en stund, eller med någon som vill köra en stund i gymmet, så är jag helt säker på att den totala outputen blir bättre.
Det är ju jag också säker på. Och där tänker jag egentligen, så här, om man nu ska redogöra exakt för sin tid, vilket en del av oss behöver göra på jobbet, då tänker jag att det är ju ungefär som att jag faktiskt hinner pausa och gå på toaletten, eller hinna sträcka på mig några minuter varje timme. Det är som en hygienfaktor. Kanske också borde vara en likadan hygienfaktor att jag tar en 10 minuters yoga på eftermiddagen när jag vill, att det ska liksom ingå i den stora helheten, tycker jag.
Ja, men just när det finns ett tydligt, jag har en utmanande uppgift framför mig och jag har laddat min hjärna, precis som man laddar sin iPhone och dator. Det är ju så, det är bara att vi behöver bara närma oss och prata runt de här abstrakta och förtydliga förväntningar, och det har ju ni gjort, så då känns det som att om man skulle plocka någon av dina medarbetare och fråga, nej men det är helt okej hos oss, så jag vill ju göra mitt jobb, så att, men det handlar ju om att ha gjort ett grundarbete som är att bygga in den här kulturen. Det går inte att sätta upp en lapp på måndag, träna på arbetstid, varsågod, utan ni har ju gjort det här jobbet.
Så. Absolut, och jag tror att också att som arbetsgivare, om jag nu sätter mig i den rollen, jag tänker sällan på mig själv som arbetsgivare, men om jag gör det, så finns det ju ganska mycket saker man kan göra för att skapa förutsättningar för hälsa. Jag menar, det finns allt ifrån, vi jobbar ju med lokaler, det handlar ju om att kunna anpassa lokaler så att vi kan leva ett hälsosamt liv. Allt ifrån att det finns cykelförråd, att det går att duscha och byta om, att det finns ställen att ha grejerna på och så vidare. Som är så här små grejer som tar bort de här små trösklarna.
Ja, jätteviktigt. Men de vill ju vi höra mer om, eller hur?
Ja.
För just det här med praktiska tips, det är något som våra lyssnare gillar, och vi.
Ja.
Och som du säger också, enkla tröskelsänkare. Vad kan man göra då, förutom som du säger att fixa så att man då kan ta sig till jobbet, duscha, byta om? Hur kan man inrätta platsen där vi jobbar på ett sätt så att det funkar? För vi pratade lite innan vi började spela in om det här med ibland behöver man fokus, ibland behöver man samverka.
Ja, Jag tror att det återigen så ser väl vi det här som ett lite större, ett större område än bara hälsa. Utan vi ser väl så att vi människor gör olika saker vid olika tillfällen. Och de här olika aktiviteterna som vi håller på med, de kräver olika förutsättningar. Ibland behöver jag kunna koncentrera mig och sitta tyst själv. Ibland kan jag sitta i en miljö där det är okej att bli lite störd, där jag gör lite enklare arbetsuppgifter. Eller så jobbar jag tillsammans med andra, antingen fokuserat typ av workshop och så vidare, eller mer socialt när vi möts och interagerar så, och då kanske i lounge-miljöer. Och precis samma sak är det ju med kopplingen till hälsospåret. Att det finns aktiviteter som vi utför som där lokalerna kan stödja det. Men jag tror ändå att det mesta är nog att jobba med kulturen och mindsetet kring de här frågorna. Tydliggör att det är okej att träna. Det kan man nog säga 100 gånger. Att det är okej att ta hand om sig själv. För det är mycket av begränsningarna som finns, de sitter ju i våra egna huvuden. Och så är det ju inte bara inom hälsa, så är det ju inom nästan allting.
Mm. Mm.
Så att ta bort de inre barriärerna kanske vi ska hjälpa till med.
Mm.
Vi kallar det här avsnittet "Så blir man bäst på hälsa". och då menar vi ju liksom ett organisationsperspektiv då. Hur för att koka ner det här resonemanget, hur blir man? Kan vi koka ner det till 3 områden som man ska tänka på?
Ja, det kanske man kan. Jag tror ju att om man tar ett väldigt högt perspektiv på det här med att bedriva företag överhuvudtaget, så tror jag att om vi tänker oss för 20 år sedan, det var ingen som brydde sig om vad vi hade för el i eluttaget. Det är strunt samma om den kommer från fossilt bränsle eller något kolkraftverk i Polen eller var det kommer ifrån. Och nu är vi beredda att betala mer för ren energi. Så att det sker någon typ av utveckling. Samma sak tror jag kommer hända med företag och organisationer. Och det vi tror på, det är att alltså, hållbara organisationer behöver svara på 3 centrala frågor. Och de som äger bolaget eller kontrollerar bolaget, de måste kunna svara på frågan: hur kan vi göra det vi är bäst på ett lönsamt sätt och samtidigt bidra till en bättre värld? Vi måste börja där. Vi måste kunna para ihop med det vi håller på med och samtidigt hjälpa till att förbättra den här planeten som vi bor på. Sen har vi ett management, om det nu finns något sånt i framtida företag, någon typ av management finns det nog, som har som uppgift att hur kan vi skapa en kultur och styrmedel och uppföljningssystem som gör att människor i allt väsentligt drivs av inre drivkrafter, inte yttre. Och varje medarbetare sen i sin tur ska kunna svara på frågan: hur kan jag växa som människa och min yrkesroll och leva mina värderingar, inte bolagsvärderingar, mina värderingar, och samtidigt bidra till organisationens mål. Och när alla de 3 frågorna, vilket kan vara intressant, 3 frågor att ta med sig på en konferens.
Mm.
När man har löst de 3, då tror jag att vi på riktigt har hittat någonting som håller över tid. Och då kommer alla intressenter till organisationen att tjäna mer. Medarbetarna kommer att utvecklas snabbare. De kommer att må mycket bättre. Kunderna kommer att få bättre service och bättre kvalitet i det de efterfrågar. Vi kommer att bidra till en förbättrad samhälle på det sätt som vi kan. Och aktieägarna kommer också så småningom att tjäna mer pengar. Därför att det här kommer att vara det lönsammaste sättet att göra det på. Så alla kommer att tjäna mer.
Mm.
Fantastiskt, va?
Alltså vilken programförklaring.
Ja. Men den är ju sann. Jag sitter liksom och bara nickar.
Den är sann och säkert väldigt, väldigt svår. Först att definiera, tror jag, för många.
Eller, för jag tänker också så här, jag satt och tänkte på det nu, att i och för sig, det är klart det finns massa organisationer som inte, jag kan inte säga någon, men som inte liksom syftar till att vi skapar ett bättre samhälle, men och de flesta organisationer behövs och har ett syfte. Det är bara att det inte alltid som man som medarbetare står där och har det klart framför sig på näthinnan när man kommer in till jobbet, och man kanske inte riktigt ser hur jag bidrar till det. Men där den här transparensen finns och det här tydliga syftet och varför, så finns ju de här möjligheterna. Och det blir också då lättare att säga: aha, ja, det är det här jag ska göra och det är det här jag vill göra. Då behöver jag det här. Mm. Och ska jag göra det här, då vill jag ju ta hand om mig. Och då vet jag att jag måste sova bra, äta bra, röra på mig. Så.
Och det här låter ju också som en plats eller en organisation med mer och mer självständiga individer.
Mm, det är... Absolut. Absolut. Jag tror att alla organisationer längtar nog efter det, tror jag. Att var och en tar ett större eget ansvar. Sen kan man inte plocka bort ledarskap och styrning och liksom uppföljning av hygienfaktorer som hur det går i företag och så vidare. Det ska man ju, kan man ju inte göra.
Nej, för vi vet ju att tydlighet är väldigt viktigt för att vi ska må bra på jobbet. Det behöver vara tydligt vad jag ska göra och liksom när det är gott nog för att jag ska vara klar och så vidare.
Och här finns det ju en paradox, därför att om vi nu leker med tanken att människors engagemang styrs av att man i någon mån att man kan rå över sitt eget liv, att man har en autonomi i det man gör och att vi har liksom relationer som ger kraft och kärlek, kan man säga, och att vi utvecklas i det vi gör. Så det kan ju finnas en avvägning här mellan frihet och otydlighet, som kan vara lite delikat att ta hand om. Och vi vet ju att har vi människor för många val, så blir vi ju i snitt mindre lyckliga med det val som vi faktiskt slutligen gör. Så det finns några saker att lösa här som är lite intressanta.
Mm. Och vägen till lycka, det kan vi podda om i många avsnitt.
Det kan vi ta i en särskild podd.
Ja, men jag tycker det var intressant där faktiskt du nämnde att finns det någon management i framtiden, och det som jag tycker att jag ser i det du beskriver också, mer och mer självständiga individer som driver saker och ting själva. Vi ska faktiskt prata nästa gång just om framtidens arbetsplats med vdn från Futurion.
Ja, det är spännande.
Ja, och ja, man undrar ibland var vi är på väg. Mm. Men vi behöver nog ge varandra mer utrymme, men också behålla den här tydligheten.
Mm.
Och hur vi gör det är ju en utmaning. Men jag måste få skjuta in också. För din programförklaring är så fantastiskt fin. Och jag vet av egen erfarenhet att alla vill ju säga att de är meningsfulla. Mm. Alla liksom tycker att de behöver säga det i rent marknadsföringssyfte för att folk ska vilja jobba där. Men alla är ju inte det. Och det skulle vi podda om någon gång. Det här glappet som kan uppstå när företaget säger att man bidrar till en bättre värld, men man kör slut på sina medarbetare.
Mm.
Eller hur?
Mm. Det är det här strukturerna måste hänga ihop med. Både det inre och yttre måste vara på plats.
Mm.
Så att det är ett intressant område. Och det, vi håller ju på att experimentera med massor med nya sätt att leda och styra.
Mm.
Som vi lär oss hela tiden. Så att vi har inte alla svaren, men och det är klart att det finns ett management i framtiden som kanske inte ser ut på samma sätt.
Mm.
Vi kanske inte är kvar i det tilleristiska att någon planerar allting i verksamheten och någon styr den och någon gör den och någon följer upp den. Det är vi nog på väg ifrån, tror jag.
Nej, det här med att vi inte bygger Ford-bilar längre, utan vi bygger kunskap och värde och vilket typ av... Och oftast är det väl lite så, jag tänker bara reflektion över liksom arbetsmiljöarbete, att det hänger oftast inte, det går inte i bräschen för, utan det kommer lite efter. Oj, vi måste nog förändra hur vi leder. Men om man kommer in då på ledarskap, när du säger att ni experimenterar, då tänker jag spontant på att
experimenterar, ska man säga.
Det men, som ni står i ett lamp.
Men vi
vågar prova kanske.
Ja. Vi vågar prova saker, ja. Absolut.
Mm. Och då tänker jag att vi kommer in på att ni har haft, och säger rätt, ett mindfulness-baserat ledarskapsprogram. Ja. Är det ett av experimenten? Eller hur har det funkat?
Nej, det hoppas jag inte att det är. Nej, det tror jag inte. Nej, men det är väl ganska enkelt. Om jag ska leda någon annan och jag inte har koll på vem jag är själv, då kan jag ju inte ens leda mig själv. Och kan jag inte leda mig själv, så kan jag inte leda någon annan. Det är ganska logiskt.
Eller jag gör det i alla fall kanske inte så bra.
Nej, jag gör det inte så bra. Så att vi bestämde oss i alla fall för ett par, tre år sedan att genomföra ett sånt mindfulness-baserat ledarskapsprogram som vi gjorde i tre steg. Där första steget handlar om mig i förhållande till mig. Det vill säga att kunna betrakta sig själv, sina egna tankar, sina egna känslor, impulser, kroppen och så vidare. Men helt enkelt lära sig känna sig själv lite mer och kunna komma lite närmare en medveten närvaro bara här och nu. Och nästa steg handlade om att givet det då ta med det och se hur påverkar det när jag möter andra människor. hur skapar jag relationer och hur bidrar jag till att skapa så här tillitsfulla relationer där vi kan göra bra saker tillsammans. Och tredje steget handlade om mig i förhållande till helheten, att förstå att det finns kanske någonting större än bara det här som vi håller på om dagarna. Och det kan ju vara, antingen kan det vara till mig i förhållande till företaget man väljer den bogen, eller så kan det vara ännu större till livet om man skulle vilja det. Så det gjorde vi, och ett halvår in i det insåg vi att det här kommer inte att funka om vi inte gör det tillgängligt för medarbetarna. Så att jag gjorde det faktiskt obligatoriskt för ledarna. Vi pratade om det liksom vi som leder bolaget och kom fram till att nej, men det funkar inte om inte alla har gjort det här, tyckte vi. Däremot för medarbetarna gjorde vi det på frivillig basis. Det var ingen som var motsatt sig det heller liksom i ledningen när vi sa att det här ska vi göra. Och i princip alla har genomgått programmet bland medarbetarna också. Så att, ja.
Fortsätter det nu?
Ja, det fortsätter. Mm. Det fortsätter.
Vad hände?
Ja, vad hände? Det beror på vilket perspektiv som man väljer att titta på det. Tittar man på själva kulturen så var ju den redan en väldigt fin kultur från början. Men det är ganska tydligt att den har blivit ännu varmare. Ännu mer avslappnad, ännu mer tillåtande. Sen har ju Lasse Lycknell på Handelshögskolan har ju forskat på vårt bolag och tittat lite på vad som har hänt. Och en av hans observationer är ju att det verkar som att om man jobbar med närvaroträning och med sin medvetna närvaro, så ser man fler handlingsalternativ än man gjorde innan. Och det är ju ganska logiskt om man tänker på det. För om vi är till exempel i panik, då ser vi inte så många handlingsalternativ. Men om vi är fullkomlig avslappning och lugna och trygga och så vidare, då har vi en möjlighet att titta på flera vägar gå framåt. Så att jag tror att
vi blir mer kreativa, ja, är vad du säger. Ja. Men då också mindre lyckliga.
Nej, det tror jag inte. Nej, det tror jag absolut inte.
Men du sa att om vi har mycket att välja mellan så...
Jaha, du tänker så. Ja. Ja.
Ur ett lösningsorienterat perspektiv.
Ja. Vi är så komplicerade, vi människor.
Spännande. Jag tänker just när en sån här sak sätter sig i kulturen, att det här, man kan känna inifrån att vänta nu, jag behöver bara... backa lite och ta det lite. Det blir mer tillåtande, är det så?
Ja,
runt att reflektera. Men jag försöker se en bild framför mig i era måndagsmöten och man är vad som händer om man inte är med då. Liksom att, är en stark prägel på veckan just de här, man börjar med den här 10 minuter. Vem leder den meditationen?
Det är lite olika. Det är lite olika. Jag brukar inte leda så många av dem. Jag tycker det blir lite sektledare över det. Så jag tycker att det får någon annan göra. Så det roterar lite grann. Sen kör vi guidade meditationer. Ibland kör vi bara en tyst minut och landar med varandra.
Mm.
Ibland startar man med någon typ av delning där man sitter ett par stycken och delar var man är någonstans på ett lite djupare plan kanske. Mm. Inte bara hur helgen har varit. Så det är lite
varierat. Så det här är ingenting man sitter 70 personer och gör i ett stort rum?
Ja, jag 70 är vi nog aldrig, men hela jo, det kan det vara. Mm. 70 är vi kanske då inte, alla är ju inte där på plats kanske då, men 50 personer i alla fall.
Mm. Jag tänker det här är, jag skulle säga det låter lite semi-obligatoriskt, fast jag menar, vill man inte vara med då kan man komma liksom senare. Det låter inte tvingande på något sätt, men hur ser du på just att det har seglat upp en del, ofta i media och tidningar och branschtidningar och sådär, just om mer eller mindre obligatoriska, och det är ofta fysisk aktivitet, det handlar sällan om att man måste äta någonting eller sova som andra delar av att må bra, men just fysisk aktivitet, att man kan få betalt för att träna eller det är obligatoriskt att vara med på någonting. Så hur ser ni på, eller hur ser du på det?
Ja, någonstans så kommer man ju aldrig att, oavsett vilken strategi man väljer, så kommer man ju aldrig resultera i att den valda strategin möter allas önskemål. Så jag tycker det handlar mer om att odla en kultur där det är okej att välja sin egen väg, tycker jag. Så att man får jobba hårdare med den delen. Och är det någon som känner obehag eller inte vill vara med, så får man ge dem en extra kram och se till att de kan välja den vägen.
Mm.
Så jag vet inte riktigt, det kanske inte var svar på frågan.
Jo, det finns kanske inte något.
Det du säger är att det kanske inte behöver vara så komplicerat om den som inte vill delta på någonting känner är helt okej.
Okay. Absolut. Absolut.
Att man inte tittar snett sen i korridoren fast man säger att det är okej, utan att det verkligen är det.
Mm. Mm.
Sen om vi mediterar tillsammans, om vi sitter ner en stund och landar, så det är liksom, jag lägger mig inte i om du sitter och funderar ut vad du ska köpa på ICA när du åker hem.
Nej.
Du gör ju vad du vill. Mm. Så egentligen är ju i någon mån så ju all sån träning är ju också frivillig.
Mm, absolut.
Mm. Ja, det är kanske ännu större utrymme för frihet där, tänker jag. För om man är ute i löpspåret så syns det liksom om man inte deltar.
Det är väldigt konkret om man inte, inte är där.
Mm. Uh-huh.
Ja, tack för ett väldigt intressant samtal. Det känns som vi täckte in mycket och hade kunnat, man kan alltid fördjupa sig mer i olika saker.
Men dina tre viktiga punkter där för hur man leder i hälsa, de tar jag med mig.
Mm.
Jättebra och stort. Sådär. Det är lätt att sammanfatta, men det är ett stort arbete som troligen de flesta av oss på de flesta arbetsplatser skulle behöva göra. Och kanske göra om igen, gissar jag.
Och hålla levande.
Mm.
Mm.
Hela tiden.
Mm.
Tack så mycket.
Tack.
Nu har vi varit filosofiska och pratat stort och abstrakt. Men vi ska tillbaka till den fysiska aktiviteten, för vi gillar ju den.
Jajamän.
Vi vill bara ifrågasätta hur man liksom pysslar med den på jobbet.
Precis.
Och vår samarbetspartner Twitch Health gillar också fysisk aktivitet. Gärna på jobbet, fast de säger inget om obligatoriskt.
Nej. Och här kommer 8 kraftfulla anledningar till varför som du som arbetsgivare ska prioritera fysisk aktivitet. Alltså skapa förutsättningar för det. Rulla ut en röd matta, brukar jag säga, för dina anställda. Mm.
Och första punkten, är man fysiskt aktiv så bemästrar man faktiskt stress bättre. Och får mindre stresspåslag i kroppen.
Och man blir snabbare på att lära sig nya saker.
Mm. Och den kunskapen får man lättare att behålla. Eftersom minnet förbättras av träning.
Och att röra på sig, det ökar självkänslan. Det hör ihop.
Mm. Är man fysiskt aktiv så minskar risken också för att drabbas av depressioner och ångestsyndrom.
Mm. Och man sover bättre.
Och det, alla de här punkterna egentligen, trollar bort anledningen jag hinner inte. Det är viktigt att göra tid för det här. Och det kan till exempel en arbetsgivare göra.
Mm. Och här vill jag verkligen trycka på det här med att nu pratar vi fysisk aktivitet. Det är inte blodsmak i munnen, utan de här hälsofrämjande fördelarna, de kan man få till utan att det behöver ta tid från saker, och man bör oftast inte byta om heller faktiskt.
Nej.
Så vill du bli en attraktiv arbetsgivare, en viktig anledning till varför man väljer en arbetsplats, det är att det finns, pratas om saker som balans i livet och möjlighet att kunna träna på lunchen till exempel. Så att, eller under arbetsdagen som jag pratat om tidigare. Men det ska finnas på plats för att man ska vara attraktiv som arbetsgivare.
Mm. Och Twitch är väldigt bra på att ta helhetsgreppet också. Och hjälpa till med både strategi och att lansera aktiviteter. Och att få ihop helheten. Läs gärna mer på twitchhealth.se under blogginlägget 8 anledningar till varför du som arbetsgivare ska prioritera träning på arbetsplatsen.
Precis, och ni kan förstås kontakta Twitch Health om ni vill ha stöd i arbetet.
Mm.
Och när vi hörs igen, då ska vi prata med Ann-Therese Enarsson som är från Futurion. Det nämnde du tidigare, om framtidens arbetsplats. Kommer chefen vara en robot?
Kommer vi alla att vara robotar?
Jag hoppas ju inte det, men det ska bli intressant att prata vidare om.
Nej, jag tror att det kommer skapas väldigt mycket nya jobb när vi går in i en ny tid, vilket vi gör hela tiden.
Mm.
Ja. Vi får djupdyka det nästa gång. Tills dess är ni varmt välkomna att diskutera med oss på Facebook, LinkedIn, på hemsidan healthforwealth.se. Dela gärna avsnittet med dem du tror kan vara intresserade. Och så vill vi rikta ett stort tack till våra samarbetspartners Skandia och Twitch Health.
Och förstås Agda Media för produktionen. Tack för att ni lyssnade.
Hej.
Hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.